Nissan, att, eller hur? Det är ju varandras skuggor.
Ja, det kanske verkligen skulle varit uppfriskande för henne. Bli lite omskakad.
Eller bara chockerande.
Ja, det, kanske mest det faktiskt.
Men om man skulle omsätta Babe Paleys klädfilosofi idag, var skulle man landa då?
Ja, men det jag gillar med Babe Paley, det är ju hennes omsorg om detaljer. Ja, hon var jätterik, hade råd att köpa vad som helst. Men hon månade om att även det enkla och billiga då, det skulle vara elegant presenterat. Så ta en roller och borsta bort katthåret från tröjan innan du går ut.
Mm.
Jag talar om mig själv. Ja, och sträck på ryggen.
Okej, så det är det. Bara se till att du ser smoking ut i alla lägen.
Ja, de små detaljerna gör stora förbättringar.
Ja, men varsågod Ulrika då. Inspiration från modedoktorn, konservburkar och couture. Nu ska jag bege mig ut här på Kungsholmen och leta efter pantburkar, använda som BH. Och du Susanne, du tar väl en taxi till något fashionabelt lunchställe?
I wish.
Tack Susanne Ljung.
Tack Samantha Ekman.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Ekonyheter. I den ukrainska storstaden Dnipro har minst 4 personer dödats och omkring 20 skadats i en omfattande rysk drönarattack enligt lokala myndigheter. Ryssland attackerade staden med 10-tals drönare och de flesta ska ha skjutits ner, enligt Dnipros guvernör. Under kvällen kom i turkiska medier uppgifter om varför den svenska journalisten Joakim Medin greps i Istanbul tidigare i veckan. Medin anklagas för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan, men också för att vara medlem i en terrororganisation. Men chefredaktören för den tidning som Joakim Medin arbetar för, Dagens ETC, säger att anklagelserna mot Medin är falska.
Inget av det här stämmer ju. Det är ju grundfalskt. Joakim Medin är journalist och åkt till Turkiet för att rapportera om händelseutvecklingen där.
Den här incidenten i Sverige 2023 med Erdogan-dockan som hängdes upp och ner och att han skulle haft samröre eller varit inblandad i det där. Vet du hur det ligger till med det?
Ja, det är en lögn. Vi rapporterar om det som en nyhetshändelse, precis som andra dagstidningar gjorde. Joakim Medin, ja, jag vet inte ens, det är liksom absurda anklagelser. Det stämmer inte med verkligheten.
Reporter här, Felix Österpersonne. I Arlöv utanför Malmö har skott avlossats mot en bostad under kvällen, rapporterar Aftonbladet. Polisen larmades vid 22:30 efter att inringare sett någon komma springande med en pistol. Och 23:45 hittade polisen ett kulhål i ett lägenhetsfönster. Det är oklart om någon befann sig i lägenheten när den besköts, men det finns inga uppgifter om att någon har blivit skadad. Ekonyheterna i nyhetsstudion, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Nu till Historiker utan gränser. Och dessutom en hel del annat i Vetenskapsradion Historia.
Kan nytillverkade hällristningar skriva om historien? Vi diskuterar de fejkade hällristningarna i Bohuslän som ville ge en ljusare bild av bronsåldern. Men vi börjar i historiekrigföringen i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Jag heter Tobias Svanelid.
Putin has explicitly described Ukraine as what he calls historical Russian lands. He became an amateur historian. He sat down, he called up books, papers, essays, and he wrote this 5,000-word treatise. And essentially, he sets out his key idea, which is that Ukraine was never an independent country, that it's always been a part of Russia, going all the way back to the 10th century.
The Guardian målar upp bilden av Putins historiekrig. Hur den ryske presidenten långt innan kriget med Ukraina var ett faktum blev en engagerad amatörhistoriker och argumenterade för att Ukraina aldrig varit något annat än en integrerad del av Ryssland. Många historiker håller med om att kriget mellan Ryssland och Ukraina också är ett krig om historien. Och även i Vetenskapsradion Historia har vi flera gånger tagit upp det här fenomenet. Men det finns en grupp historiker som gör aktivt motstånd mot det här sättet att använda historia på. Som ett vapen i världens många krig och konflikter. Historiker utan gränser började som ett finskt initiativ för 10 år sedan, och härom veckan träffades man i Stockholm för att diskutera hur man med små resurser och i en allt mer polariserad värld där historia och fake news blandas samman kan gå vidare för att använda historia för att lösa snarare än förvärra konflikter. Erkki Tuomioja är ordförande för Historiker utan gränser.
Vi är en mycket liten organisation. Vi har bara en anställd person på vår kontor i Helsingfors. Men faktum är att vi kan mobilisera intellektuella resurser ganska lätt.
Men behovet av historiker utan gränser, historiker som tar ett ansvar för att sprida historiskt faktabaserad kunskap runt om i världen, tycks ju vara större än någonsin. Vad tänker du?
Ja, det växer hela tiden. Egentligen ser vi hur historien spelar en jättestor roll i kriget mot Ukraina, men också i Mellanöstern och i nästan samtliga konflikter i världen. Så att det finns ett starkt behov för att engagera historikerna mera i konfliktresolution.
Man kan lätt bli lite dyster, som du säger, det här med att politisera, att weaponisera eller liksom att göra vapen av historien är någonting som blir allt vanligare i dagens konflikter. Men vad menar du, kan historia och historiker också vara liksom en god kraft och där man kan fungera läkande eller helande under eller efter konflikter?
Och vi hade tillfälle att 2 gånger arrangera ett möte mellan ryska och ukrainska historiker i Helsingfors före kriget började. Det var ju inte mycket de var eniga om, utom en sak att de ville att vi skulle fortsätta att facilitera en sådan dialog. Det är inte idag möjligt. Men vi har fått antydningar från båda sidor att då det en dag blir åter möjligt så att vi kunde engagera oss i detta. Så att det visar att historikerna själva vill åtminstone använda sin kunskap och sin erfarenhet för att inte göra missbruket av historien.
Och som du nämner, alltså i Tyskland till exempel, hur man i Tyskland efter andra världskriget har bearbetat sin mörka nazistiska historia, i mer moderna konflikter i krigets Jugoslavien till exempel, och där man också, vad jag begriper, har jobbat med att från alla olika sidor försöka förstå varandras argument och historia. Skulle det kunna vara möjligt, tänker du, i den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina?
Det måste vara möjligt. Måste man utgå från det att allt är möjligt att diskutera mellan rationella människor och historiker också. Mm.
För det är klart att vi pratar mycket om att Putin inte minst tycks vara nästan besatt av historia, använder det i sina politiska tal och för att motivera invasionen i Ukraina och så vidare. Men det här är ju någonting som påverkar oss alla och inte minst ungdomar som via YouTube kanske får olika historier presenterade för sig. Så att det att det finns en faktabaserad och neutral, objektiv historieskrivning tycks ju vara oerhört centralt för oss idag.
Jag skulle vara försiktig att använda ordet sanningen om historien, därför att det finns naturligtvis hela tiden olika tolkningar om historien. Men om fakta, det måste man respektera och inte förfalska historien. Och där går gränsen. Och jag tror att om vi utgår från det i det vår historiedialog, så blir det också möjligt att komma till en mer närmare en gemensam slutsats och tolkningen av historien. Och åtminstone avstå från att använda det som ett vapen i historiekrig och i mer fysiska krig också. Mm.
Ni firar 10 år nu avslutningsvis här framåt sommaren, Historiker utan gränser, det här finska initiativet. Hur mår 10-åringen? Alltså, är det någonting ni planerar att fira överhuvudtaget?
Jag tror att vi mår bra. I samtliga möten som jag har haft i över 30 länder med historiker har det här initiativet mötts med ett mycket positivt sätt. Och det är många som har ställt frågan, varför har man inte tidigare tänkt på detta? Men det återstår att få tillräckliga resurser att göra det här till en riktigt internationell organisation.
Det säger Erkki Tuomioja, ordförande för 10 års firande Historiker utan gränser. Och en av historikerna som gästade deras konferens i Stockholm var den ukrainske historikern Georgi Kasianov. Han menade att det nu pågår ett historiekrig som är lika blodigt som det verkliga kriget mellan Ryssland och Ukraina, och där offret är sanningen och den ömsesidiga förståelsen mellan de stridande parterna. Ett krig som har sina rötter i tidigt 1900-tal men som hettade till på allvar i början av 2000-talet när frågan om svältkatastrofen Holodomor i Ukraina, då flera miljoner ukrainare svalt ihjäl på grund av Stalins politik, skulle definieras som ett folkmord eller inte.
I think that starting point in memory wars between Russia and Ukraine, I would stress it between Russia and Ukraine, because Russia was proactive in this. And it started, in fact, in 2007. And it started over the issue of the Great Famine of 32-33, when Ukraine tried to promote the idea at international organizations, the idea of the Great Famine, which is called Holodomor, as a genocide against Ukrainians. And Russia opposed this. And it was done at the level of OECD, of United Nations organization, at the level of UNESCO, etc., etc. So that was the beginning.
Hur man skulle definiera massvälten i Ukraina i början av 1930-talet, som ett medvetet folkmord av de sovjetiska ledarna eller som en olycklig konsekvens av en kommunistisk jordbrukspolitik, styrde in Ukraina och Ryssland på en kollisionskurs, menar Georgi Kasianov. Några år senare skulle frågan om Ukrainas roll under andra världskriget också bli en stridsfråga, där ukrainska krigshjältar anklagades av Moskva för att ha varit nazister och samarbetat med tyskarna under kriget.
Then they moved to another realm, to the World War II, and they opposed the glorification of Ukrainian nationalist movement in Ukraine, which started under Yushchenko. And then this is exactly in these times the idea of so-called Ukrainian Nazism has the roots.
De sista stegen i historiekriget togs för ungefär 10 år sedan när Putin började argumentera för att Ukraina egentligen inte hade någon rätt att existera. Att Ukraina egentligen alltid varit en del av Ryssland, att ukrainare var ryssar och att Ukrainas historia därför också var Rysslands historia.
In this time, in 2014-15, Putin used historical arguments to prove that Ukraine is a kind of fake state, that Ukraine does not have history, etc., etc., which was finalized in his article of 2021 about Ukrainians and Russians as a about historical unity of Ukrainians and Russians. And exactly, probably this article became a kind of a precursor of the big war which started 22.
Och det är där vi står idag, menar Georgi Kasianov, att ryssar och ukrainare har två totalt olika bilder av historien och av sig själva. Ukrainare har börjat betrakta sig som ett eget folk med ett eget språk och en egen historia, medan ryssar med Putin i spetsen ser Ryssland och Ukraina som ett och samma folk med en och samma historia. En sorts rysk imperialistisk identitet, säger Georgi Kasianov.
The imperial identity of Russians was formed before the national identity was formed. So their identity is still imperial rather than national.
Den här ryska imperialistiska identiteten är gammal, äldre än nationalismen som formades på 1800-talet, förklarar Georgi Kasianov. Och för en ryss blir då Ukraina någonting som är så likt det ryska att det egentligen inte är någon skillnad på det ena eller det andra. Och i det fall som Ukraina vill någonting annat än Ryssland kan det inte bero på ukrainarna själva. De är ju egentligen ryssar, så de måste ha korrumperats av främmande makter.
So you cannot perceive it as a separate, and if this nation wants to be separate, then you're starting to look for explanations. And the easiest explanation is that not Ukrainians themselves started to understand themselves as a separate nation, but that some external force cheated Ukrainians and then just encouraged them to become a separate nation.
Och så här har ryssar argumenterat många gånger tidigare, berättar Georgi Kasianov, när Ryssland under 1800-talet uppfattade hot från främmande makter. Först var det Polen och Österrike och sen Tyskland som lurade ukrainare att tro att de skulle kunna vara en självständig nation. Och i våra dagar är det EU och USA före Trump som gör samma sak.
For instance, Ukrainians were perceived, Ukrainian movement, national movement was perceived as a Polish intrigue, then as an Austrian intrigue, then as a German intrigue, and so on.
And now it's a Western US EU plot.
Yeah, that's exactly, that's European and the US plot. Not after what Trump did, but before Trump, it was exactly the idea that it is that are Americans and Europeans who try to convince Ukrainians that they are a separate nation, not Russian nation.
På konferensen i Stockholm härom veckan var Georgi Kasianov skeptisk mot vad historiker, även i ett nätverk som Historiker utan gränser, egentligen kan göra för att vinna eller få ett slut på historiekriget. Vi är för svaga och motståndarna för många, säger han bittert.
Historians can do nothing about this. Historians are too weak to do something. Well, what they can do, they can try to make public their research and to convince people about this, about correct history versus propaganda history. Or they have to do propaganda history as a counter-propaganda. Whatever, but unfortunately, it's not just Ukrainian-Russian case. Unfortunately, it's global case now when history is securitized and weaponized.
Och det handlar inte bara om konflikten mellan Ryssland och Ukraina, säger Georgi Kasianov. Också i konflikten mellan Indien och Pakistan eller mellan Japan och Kina, liksom i många andra konflikter världen över, har historia blivit ett vapen. Kanske beror det på att världen blivit allt mer sekulariserad och att historia och minne har blivit den nya tidens religion, säger han.
So people need a kind of new civic religion, and unfortunately memory, historical memory and history becoming a part of new civic religion, which means that it will be instrumentalized heavily and used in international relations and in securitization of politics. And then if you have securitization, then you have weaponization.
Georgi Kasianov, historiker vid polska Marie Curie-universitetet i Lublin. En av deltagarna på Historiker utan gränsers konferens i Stockholm. Vetenskapsraden historia idag handlar om hur historia manipuleras och förfalskas för att användas som vapen i krig och konflikter. Men också för att skapa ett practical joke. Förra veckan kablades nyheten ut om ett nytt fantastiskt fynd i Trollhättan av en guldhalsring från förromersk järnålder som fick antikvarien Niklas Ytterberg på Länsstyrelsen i Västra Götaland att bli alldeles darrig av entusiasm när P4 Väst ringde upp honom.
Det är ju helt sanslöst. Jag är fortfarande skakig. Det här är ju once in a lifetime. Vi fick veta det i måndag förra veckan. Då fick vi ett mejl och lite bilder. Och då tänkte vi, kan det vara? Och sen igår då fick vi in den här till länsstyrelsen och det var det. Det är en guldalfring från förromersk järnålder.
Men några dagar senare, efter att P4 Väst bjudit in guldsmeden Marcus Falk Ahlqvist som uppskattat halsringens guldvärde till en bra bit över 800 000 kronor, gick länsstyrelsen i Västra Götaland ut och dementerade allt sammans. Guldhalsringen var inte av guld, visade sig, utan den tekniska analysen vid Göteborgs universitet visade att halsringen mest bestod av järn, men också av zink och koppar. Föremålet var inte gammalt, utan en modern kopia där tillverkaren nu sannolikt fått sig ett gott skratt. Mats Hernklint, chef på länsstyrelsens kulturmiljöenhet, fick pudla i P4 Väst.
Ja, och så här i efterhand och nu när vi vet så att säga att det som sagt inte är ett så gammalt föremål så indikerar ju det att vi skulle vänta lite med att gå ut så tidigt. Och jag vet inte liksom bakgrunden till varför det som sagt har lämnat in ett falskt föremål. Ja. Jag kan inte det. Någon har väl tyckt att det var kul att testa kanske, jag vet inte riktigt.
Mats Hernklint på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och vi kan tänka oss att han och hans kollegor i framtiden kommer att vara mer försiktiga att gå ut och rapportera om arkeologiska sensationer innan analyserna är klara. Men att skämta om historia och ha roligt med arkeologi är inte den anonyma fake-guldhalsbandstillverkaren ensam om. Ibland har förfalskningar skapats för att påverka den vetenskapliga debatten i en eller annan riktning. Som Piltdown-mannen som hittades 1912. Skelettrester som då, under mer än 40 år, ansågs bevisa ett viktigt steg i utvecklingen från apor till människor. Men som på 1950-talet bevisades vara en förfalskning. Där upphittaren själv fogat samman skelettdelar av moderna schimpanser och människor. Eller Kensingtonstenen, runstenen i USA, som hittades i slutet av 1800-talet och som ansetts berätta om skandinaviska expeditioner djupt in i Minnesota på 1300-talet. En förfalskning av upphittaren Olof Öhman själv, som med den här runstenen kan ha velat visa på skandinavernas tidiga kolonisation av Nya världen och öka amerikasvenskarnas status i förra sekelskiftets USA. Ett annat exempel på hur någon vill att forma historien efter sina egna idéer om forntiden hittar vi i Bohuslän. Vi ska till Bohusläns hällristningar nu där Sveriges Radios Ylva Körnstrand 1983 besökte hällristningsjägaren Göran Andersson.
Det är en praktfull ristning, stor och mäktig och många figurer. Och den är naturligtvis, höll jag på att säga, upptäckt av dig, Göran Andersson.
Ja, då, det stämmer. Den är upptäckt jag för 16 år sedan.
Och då skrev man 1967,
den 15 maj noga räknat. Jag satt och pratade med Åke Fridsjö, för jag gjorde alltså landsantikvarien i Uddevalla då.
För detta,
ja. Ja, för detta, ja. Och han pratade om att upptäcka ristningar och sådär. Och så, när han hade gått och så sa jag ska ta och gå ut i skogen och hitta en jag också, så tar frugan. För skoj skulle gick jag här borta, det var ju mera, inte så allvarligt tänkt, men jag gick här och rotade lite här i på berghällarna och så kom jag då på den här. Det är en av Bohusläns vackraste skepp för övrigt. Sen har vi då en annan figur där som man ser ben och armar och den håller en stor yxa upplyftad.
Ja, så här lät det i Sveriges Radio 1983 då radion Ylva Körnstrand intervjuade Göran Andersson från Åby i Sotenäs om en av alla de hällristningar från bronsåldern som han hittat i trakten. Under årens lopp upptäckte nämligen Göran Andersson mängder av hällristningar och hällmålningar. Och han var så skicklig att han anlitades av Riksantikvarieämbetet för att ge sig ut på hällristningsjakt. Hans upptäckter fick också stor medial uppmärksamhet och han medverkade till exempel i Dag Stålsjös historiska tv-serier på 1980-talet. Senare har det visat sig att flera av Göran Anderssons upptäckter var nytillverkade, sannolikt gjorda av honom själv. Och det här, att forma historien efter eget tycke, är något som har intresserat arkeologiprofessorn Mats Burström vid Stockholms universitet, som nyligen har forskat om saken. Och Urban Bjørstadius tog med sig honom till Solna på jakt efter några nutida runstenar.
Nu är vi i Solna, i nära Huvudstagård. Och här ska man, Solna kommun ska ha haft ett vikingaläger här för ungdomar för en 25 år sedan ungefär. Sådär.
Och vad är det vi letar efter mer exakt?
Ja, enligt uppgift så ska de ju ha gjort ett gäng runstenar, runinskrifter som ska ligga här. Så vi ska se här, vi går ju längs strandkanten och sen så, ja, jag tror att vi närmar oss.
Vad här ska vi säga, här glittrar vattnet i vårsolen och så ser man Tranebergsbron på andra sidan och så har vi, ja, det är väl Kungsholmen som vi ser där borta, ja, och så Essingeleden naturligtvis.
Ja, och betande får dessutom. Ja, det är verkligen lantlig prägel här fast vi går i höghusens skugga. Men där framme har vi någon slags stenansamling. Vi skulle kunna vara där. Vi får gå fram och kika.
Ja, nu närmar vi oss då en liten skogsdunge nedanför en ganska brant bergsvägg. Och här ser vi en, här ligger flera stenblock.
Ja, det är en samling här faktiskt. Det är ganska rundade stenar för att vara runstenar. Vi får se om det är rätt eller inte här.
Där borta, där ser väl ändå ut så var riktigt stora, stora stenblock.
Det är bättre tror jag för att kunna vara eventuella rymningsskrifter på.
Men man anar ju någonting, va?
Ja, titta!
Jag ser en runslinga här och lite en inskrift där. Någon liten ormliknande band här, va? Med nos och öga och sen så en kropp som går bort här då.
På ett stenblock, 1,5 meter långt, par decimeter brett. Alltså det ser ju verkligen ut som riktiga runor.
Ja, de är ju riktiga, men de är väldigt sentida. Men så är det ju. Men man kan också se på själva stilen här att det här skulle inte någon riktigt, någon arkeolog skulle inte tro att det här är från vikingatid. Utan det här är tydligt att det är någonting senare.
Hur ser du det?
Nej, men på själva stilen. Det så här ser som inte runstenar ut riktigt. Det här bandet är, det har inte den formen helt enkelt som man förväntar sig. Och inskriften står ju ett band liksom vid sidan om själva den här djurfiguren så.
Men här är ju ett annat stenblock, betydligt större, med någon runband som går runt hela stenen, va?
Så ser det ut. Det är ett band helt klart som går runt hela stenen. Men några runor tror jag inte står i det här bandet, va? Utan det är så att man nästan har förberett någonting men inte sen slutfört. Och här kan man se på huggningstekniken också att det här är inte någon vikingatida mästare som har gjort utan det här är hugget med en mejsel och som du ser ganska ojämna kanter i själva ristningen så.
Ja, nu tror jag att du trampar någon på tårna eventuellt när du säger så. Alltså, vem är det som har gjort de här runorna då?
Ja, faktum är att vi vet ju vem som har gjort den. Det var en person som senare faktiskt blev arkeolog men som hade någon slags jobb här på det här lägret när han var 14-15 år någonting sånt där då. Så för en 14-åring så är det väl helt okej.
Men vad var syftet med att göra de här?
Ja, jag vet inte närmare vad syftet var utöver då att det var ett vikingaläger för barn och ungdomar. Så att då ingår det väl liksom i själva bilden av vikingatid att man förväntas hugga runor. Ja. Så.
Men alltså syftet var alltså inte att lura någon med de här runinskrifterna?
Nej, absolut inte. Utan det här var ju en del i lägerverksamheten. Och jag tror att det ligger ytterligare några stenar här som också ser har runinskrifter.
Jag tittar, mindre stenar, men här ser man ju just det.
Och när man får lite skugga här så ser man ju de här inristade fördjupningarna. Och så kan vi se också som att stenarna är ju väldigt, väldigt fyrkantiga. Att man har, de är ju huggna från början så att säga. Så att de är ju särskilt utvalda då för att kunna forslas hit och passa för den här uppgiften.
Men alltså när man tänker på runor och på ristningar, hällristningar och runinskrifter och sådär. Då tänker man sig ofta att det är någonting som har skett för väldigt, väldigt länge sedan. Men det har ju faktiskt fortsatt lyft kvar in i vår tid att människor har gjort den här typen av inskrifter.
Ja, så är det absolut. Och särskilt kring sekelskiftet 1900 när nationalromantiken var som starkast. Då fanns det många som i samband med födelsedagar eller annat. De gjorde en runristning så. Och det finns flera stycken i Stockholm som är ganska välkända. Det finns någon uppe vid Damvikstull på den här berget Fåfängan. Så var det någon skolpojke som gjorde en ristning enligt uppgift där han gjorde det till minnet av den vackra sommaren 1905-1906. Men det finns på fler platser i Stockholm, i Tantolunden och Långholmen och så.
Och då har inte syftet varit heller att liksom försöka lura så att få det att framstå som en runa som är äldre än vad den är?
Nej, det har inte varit frågan om det. Utan det finns ju andra exempel på det. Alltså, den här ganska välkända Kensingtonstenen från USA. Som ju en svensk ättling då sa sig ha hittat 1890-talet någon gång. Där fanns det väl ett syfte då att den skulle ge sken av att vara forntida så. Men de här andra ristningarna, nej, de har mest gjort för nöjes skull och använt en känd form så.
Men sen har ju du studerat och i närtid också skrivit om ett exempel på en man som gjorde hällristningar just med syftet att försöka lura sin omgivning. Göran Andersson, vem var han?
Ja, han var väl en slags amatörarkeolog får man säga, men han var väldigt skicklig på att hitta hällristningar. Alltså hällristningar från bronsåldern, så, flertusenåriga hällristningar. Han var så skicklig så att han också blev anställd av Riksantikvarieämbetet som fornminnesinventerare just för att försöka hitta hällristningar. Och det gjorde han. Han var väldigt framgångsrik. Han har hittat tusentals ristningar.
Var någonstans?
Framförallt då i norra Bohuslän. Han bodde själv i Åby, vid Åbyfjorden. Inte så långt ifrån Smögen och Hundebostrand och så. Och där gjorde han flertalet upptäckter.
Av riktiga, ska vi då betona, hällristningar?
Av riktiga hällristningar. Men sen så, han har själv uppgett i intervjuer att han redan som barn började experimentera med att göra hällristningar. Och då tror jag att det hängde samman med att hans pappa var stenhuggare. Han kom själv att jobba i pappans stenbrott och blev då lite nyfiken på hur man kunde göra hällristningar med hjälp av en mejsel och hammare. Så. Men det var ju barndomen och där fanns det nog inte några syften att lura någon och så. Men sen så längre fram, så av lite olika skäl. Ett skäl är att han inte tyckte om arkeologernas bild av bronsåldern. För arkeologerna har ju menat att bronsåldern var en ganska krigisk period. Man har framhållit att den var väldigt socialt skiktad, med stora skillnader socialt sett och så. Men Göran Andersson, han hade en annan bild. Han var övertygad om att bronsåldern var en harmonisk och fredlig period och så. Och då valde han att uttrycka sin uppfattning på ett kongenialt sätt, nämligen genom att göra hällristningar. En slags motbilder helt enkelt till arkeologernas uppfattning om bronsåldern.
Historieförfalskning?
Ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Alltså det, till börja med så, det är ju äkta hällristningar, även om de förstås då är gjorda i sen tid. Så de blir ju förfalskningar först då om man påstår att de är från bronsåldern. Och det får man väl erkänna att Göran Andersson gjorde. Men sen så tror jag att han var uppfylld av sin övertygelse om att bronsåldern hade annan karaktär än vad arkeologerna ansåg. Så att han blev, om inte en av bronsåldersmänniskorna, så var i alla fall deras talesperson. Och ville då med de här ristningarna ge en annan, mer positiv bild av bronsåldern.
Och rent konkreta bilder då får man väl ändå konstatera. Så hur såg de här bilderna, de här ristningarna ut som man gjorde?
Ja, den som är mest bekant, den brukar kallas för den lyckliga familjen. För då är det en man som håller en kvinna i sin hand och kvinnan håller ett barn i handen. Och de där då ser ut att vara på väg någonstans i rörelse. Men det skulle då visa ett, ja, någon slags harmoniskt familjeförhållande. Så. En annan ristning som också är omtalad hette Båtbyggarna. Som då visar ett antal människor som bär på vad som förefaller var trestammar för att då bygga en båt så. Och några senare var väl den som egentligen gjorde att måttet var rågat för Riksantikvarieämbetet när han gick ut i media och berättade om den här, för den var så uppenbart förfalskad så att då reagerade systemet till slutligen.
Men innan dess så hade man alltså köpt hans bild, var det han som upptäckte de här ristningarna?
Ja, det är det som är en av skälen till att man ändå kan på goda grunder säga att det var han som har gjort de här ristningarna. För att det är han själv som har upptäckt samtliga. Med något enstaka undantag så ligger alla mycket nära hans hem. Så. Och när han visade upp dem så var de nästan alltid imålade av honom själv. Och skälet till det är att en nygjord ristning glänser väldigt vitt av det här stenmjölet och är förstås inte alls vittrat och så. Så att ett sätt då var att måla i ristningarna för att få dem att se mer trovärdiga ut.
Men vad var det då som gjorde att han till slut avslöjades?
Alltså småningom så blev liksom antalet nyupptäckta ristningar av samma individ, som ju var den ena ristningen var mer spektakulär och ovanlig än den andra. Någonstans där så blev det helt enkelt för mycket så. Och det var också lite knepigt för att han var ofta ute i media och berättade om de här, inte minst lokaltidningarna och så, men också i radio och tv och så.
Och en del av dem läste jag i din artikel, de låg ju dessutom ganska nära vattenlinjen.
Ja, det är ett par ristningar som ligger väldigt nära hans hem också. Och han var ju själv helt medveten om det här med landhöjningen och att det här var ett omöjligt ställe för en bronsåldersristning. Men däremot så var han ju också medveten om att bronsålders hällristningar ofta låg vid vattnet. Så här är min spekulation att han ändå ville se så att säga, exempel på hällristningar i sin rätta miljö, det vill säga nära vattnet.
För landhöjningen skulle annars gjort att de inte skulle varit placerade där han hittade dem så att säga, eller där han gjorde dem?
Nej, alltså de här ristningarna på bronsåldern så låg de 10-15 meter under vatten. Så att de hade varit knepiga att tillverka.
När du började på 40-talet och tittade efter ristningar, då fanns det inte så värst många här i Sotenäs kända?
Nej, det var inte så kända många. Jag började med en riktigt inventeringsarbete för Riksantikvarieämbetet 1970. Och då var det kända ett 40-tal ristningar och nu är jag uppe i närmare 700 stycken. Jag har inte räknat så noga efter hur mycket det är, men det rör sig om en 700 ristningar.
Nu är jag uppe i, så är det du som har upptäckt alla de här andra, cirka 650 eller vad det kan bli?
Ja, de har ju upptäckt han ihop. Ett fåtal har även ortsbefolkningen visat, men det rör sig väl om ett 10-tal tror jag. De flesta man anser har kommit folk och talat om att det där kan det ligga en ristning där vi har sett den och många, som sagt, så har jag hittat. Jag går ju ensam ut i marken för det mesta och tittar.
Vi vet ju inte hur många som ännu inte upptäckta dessutom. Och sen hade han det dåliga omdömet att också göra en del nya ristningar omedelbart in till bronsåldersristningar. Till och med lade till vissa saker på de här ristningarna. Så där har vi ju en blandning av olika tidsperioder. Men jag vet att Riksantikvarieämbetet har tagit bort fornlämningsstatusen på ett 25-tal hällristningar så. Till saken hör ju att han även upptäckte ett antal hällmålningar, vilket ju är ännu ovanligare fornlämningar. Och i synnerhet en nära Kville i norra Bohuslän som också var helt unik därför att den hade samma formspråk som bronsålders hällristningar. Och då har den här hällmålningen stått där då i ett par tusen år, men efter upptäckten så har den bleknat bort. Så att nu ser man inte något som helst spår av den. Och där är det nog ganska uppenbart att det är samma upphovsman som har tillverkat även den. Det är helt orimligt att färgen först finns kvar ett par tusen år och sen så försvinner strax efter upptäckten. Men så finns det ytterligare hällmålningar som samma Göran Andersson har upptäckt. Som ju då mer ser ut som de här mesolitiska hällmålningarna. Alltså de från äldre stenålder. Och där vet jag att det är en rapport som är under slutförande. Som kommer att landa i att, och också en handfull av dem, är av allt att döma sentida så. Så att, och hällmålningar är ju betydligt sällsyntare än hällristningar, så att det är klart att det kommer att ändra bilden av stenåldern i norra Bohuslän när så pass många visar sig vara av allt att döma sentida.
Men de här ristningarna som man gjorde då, håller de på att liksom vittra bort också, eller kommer de att finnas kvar nu under tusentals år framöver?
Ja, en del kommer nog finnas kvar under mycket lång tid, men det ska väl sägas då att många av hans egna hällristningar är ganska grundhuggna så. Så att där finns det väl, där är väl rätt troligt då att de kommer att vittra bort så småningom. Men å andra sidan så vi vet ju inte heller exakt vilka han har gjort.
Kan det vara så att några av de som är upptagna som äkta är av Göran Anderssons hand?
Det är fullt möjligt och en del av de här ristningarna och framförallt den här hällmålningen, de står ju i arkeologernas läroböcker, de är allmänt accepterade som äkta så. Så att det är klart, det blir lite obekvämt där att ändra statusen på dem.
Men från början då, alltså innan han avslöjades, hur togs han emot som ju ändå då hittade så här många ristningar från forntiden, från bronsåldern?
Ja, han hade ju fått mycket uppmärksamhet för sina upptäckter. Och som sagt, de allra flesta är ju från bronsåldern så. Och där var han ju en av de allra skickligaste personerna på att hitta den typen av fornlämningar. Så han fick ett antal olika diplom, priser, uppmärksamhet för detta. Till och med en silverjetong från Kungliga Vitterhetsakademin. Men det kan man väl säga som sagt var att han hittade ju många bronsåldersristningar också.
Vad kom det sig att han slutade sen då med att göra sådana här egna ristningar?
Ja, alltså, i samband med att det var mycket medial uppmärksamhet kring den här hällristningen som visade båtbyggare, så skrev Riksantikvarieämbetet ett brev där man inte pekade ut honom, men man sa ganska väl formulerat att det finns någon här i Bohuslän som är ute och tillverkar nya hällristningar. Och det vore väldigt tråkigt om du av misstag skulle tro att någon av dem vore äkta och så. Och med det så upphörde de här nyfynden av de här mest spektakulära ristningarna. Så.
För man kan ju inte låta bli, tänker jag, att spekulera i vad som hade hänt om man hade varit lite skickligare. Alltså, hur hade det påverkat då våran historieskrivning om man inte hade avslöjats?
Nej, det är svårt att säga förstås, men några av de här ristningarna är så osannolika så att de hade man inte tagit för äkta faktiskt. Så. Men det ska väl sägas också att han ansåg sig vara lite utnyttjad av professionella arkeologer. Att hans upptäckter inte riktigt fick den uppmärksamhet som han själv kanske hade önskat. Så att jag tror också att han fann en del nöje i att lura arkeologer helt enkelt. Det var ett sätt att ge tillbaka lite grann.
Medan du pratar så ser jag en annat eller flera klippblock bakom dig. Som nu ligger ju vårsolen ganska skarpt över de här stenarna, så det är ju lätt att se de här ristningarna som jag trodde var ristningar, men det kanske det inte är. Vi går vidare här och ser. Här ser det väl ändå ut som någon har varit med mejsel, eller? Är det jag som...
Jag tror du har rätt. Det ser faktiskt ut som att någon har gjort ett första försök här, men inte fullföljt så. Men det här är också en fast häll så, och de som vi såg här borta alldeles intill, de var ju på lösa stenar. Så jag kan tänka mig att kommunen möjligen var mindre sugen på att få nya rymdristningar i fast häll. Så.
Men alltså, du sa förut att de här gamla ristningarna från Bohuslän vittrar bort. De vi ser här, de är ju då ganska grunda, men hur djupt ristade man på bronsåldern?
Det varierar väldigt, väldigt mycket, så att det är svårt att säga något generellt djup där. Vad man kan säga är att de flesta hällristningar är ju väldigt svåra att se om de inte är imålade, utan det är ju under speciella ljusförhållanden. Alltså en lågt stående sol till exempel, så man får en skuggeffekt så. Så att hällristningar, numera så är de ju ofta imålade, men det är just för att underlätta att man ska kunna titta på dem.
För jag tänker att det måste ju finnas en anledning till att man på bronsåldern ändå ristade så pass djupt som man gjorde. Det måste ju ha varit väldigt mycket extra jobb. Det måste ju ha funnits någon poäng med att göra det.
Ja, det är ju omdiskuterat liksom, bakgrunden till hällristningar. Men de flesta är ganska grundhuggna. Men det finns en variation där. Och en del har påtalat att det kanske är så att man återaktiverar hällristningar genom att hugga i dem ytterligare en gång. Just för det här med att om man hugger en gång till på en gammal ristning, då får man ju fram det här vita stenmjölet. Så då syns ju ristningen återigen. Så att en tanke som har framförts, det är ju att man just en del djupa hällristningar, att orsaken till dem, att de är så djupa, är att man har återaktiverat dem genom att hugga i dem flera gånger.
Men åter till Göran Andersson då, som ju verkar i mina ögon vara något av en psykologisk gåta, för samtidigt som han alltså då uppenbarligen var djupt och innerligt intresserad av bronsåldern och av arkeologin, så vill han ändå samtidigt på något sätt förfalska bilden av den här epoken. Hur tänker du kring hans psykologi, hans motiv kring det?
Nej, jag tror inte att han själv egentligen uppfattade att han förfalskade, utan jag tror han uppfattade att han gav uttryck för en mer sann bild av bronsåldern. Han hade ju den här övertygelsen om att det var en harmonisk, fredlig period med varmare väder och stor fruktbarhet i området och sånt där. Och jag tror att han tyckte att han liksom kompletterade snarare än förfalskade så.
Och du nämnde ju själv Kensingtonstenen. Alltså, hur vanligt är det med den här typen av förfalskning? Att någon faktiskt ristar in i syfte att lura samtiden och eftervärlden?
Jag tror att det är ganska sällsynt, och i synnerhet här, den här personen vi pratar om, han var ju en del själv av kulturmiljövården. Han var ju anställd av Riksantikvarieämbetet. Och att en person, så att säga, det är en slags insiderjobb, får man nästan kalla det. Det tror jag är väldigt sällsynt.
För du sa här när vi i början av vårt samtal att du anmärkte på mitt ordval där och sa att det här är ju faktiskt riktiga ristningar som man har gjort ändå. Så hur ska man se på dem i termer av sant och falskt då?
Ja, det är ju först om man då påstår att ristningarna är äldre än vad de är. Det är klart att då ger man ju ut det utanför sanningen, så att säga. Men det ska läggas till att det typiska för hällristningar även från forntiden, det är att gamla hällristningar attraherar nya hällristningar. Så om man tänker en hällristningslokal, så kan ju bilderna på den lokalen, det kan vara ett tidsinnehåll kanske på 500 år, 1000 år så. Så i någon mening så är det lite typiskt just att gamla ristningar lockar till sig nya ristningar. Så att det kanske också när Göran Andersson då kompletterar riktiga bronsåldersristningar med nya detaljer, så på ett sätt så fullföljer han ju en mångtusenårig tradition där.
Men hur har man då hanterat Göran Anderssons ristningar från arkeologiskt håll och från de antikvariska myndigheternas sida? Hur förhåller man sig till de här ristningarna idag?
Det har varit en väldigt tystnad. Jag tror att man har känt sig lite generad av flera skäl. Ett skäl är att några ristningar ju accepterades som äkta, så att säga, från början. Och då är det liksom lite pinsamt kanske att ändra sig och säga att det var inte som vi trodde. Sen tror jag också det här med att ingen har ju fångat honom i ögonblicket när han tillverkar de här ristningarna. Och det är klart att man är väldigt försiktig med att anklaga någon som man inte då har ertappat på det sättet. Men det är fortfarande så att det här fenomenet, den här företeelsen, är känd i ganska vida kretsar, framförallt då de som jobbar med hällristningar i västra Sverige, men har inte kommunicerats tidigare, utan det har varit en slags pinsamhet, en tystnad över det hela.
Men alltså, vi vet inte med 100% säkerhet att det var Göran Andersson som låg bakom de här nya ristningarna i Bohuslän.
Allting tyder på att det var han.
In till sannolikhet gränsande visshet, som det hette i berömda utredningar på 80-talet. Men så länge människor ändå fortsätter att rista och hugga i sten, då kan man nästan säga att de här hällristningarna och runinskrifterna, att det är ett levande kulturarv ändå, trots alla dessa tusen år som har passerat.
Ja, men det är på ett sätt kanske, men jag tror att det är ganska få, framförallt det här med hällristningar, tror jag att det är få som ägnar sig åt att göra. Däremot runinskrifter vet vi att det är lite populärt. Det finns ju företag och kanske rent av myndigheter som låter tillverka nya runstenar. Så jag tror att till exempel Vikinglinjen av lätt insedda skäl har låtit tillverka en egen runsten som står i någon av deras färgterminaler. Så.
Och det sa alltså arkeologiprofessorn Mats Burström vid Stockholms universitet, som tillsammans med Urban Bystadius gick på jakt efter nyristade runstenar i Solna. Och Göran Andersson tog förresten sina hemligheter med sig i graven när han avled 2010. Du har hört Vetenskapsradion Historia, Sveriges Radios program om historia och arkeologi. Missade du vår serie om Kartagos historia som sänds de senaste veckorna? Kolla i SR Play så hittar du den där. Och vill du höra mer om hur man formar historia efter sina egna fantasier? Missa inte nästa veckas program då vi diskuterar det historiska dataspelet Assassin's Creed och undersöker vad schackspelet vill lära oss om historien. Missa inte det.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Så är tips om en premiär i P1 lite senare idag.
Kolla, det funkar.
Det gjorde det.
Det här är en game changer. Att sänka koldioxidnivån med nanorobotar, det är vi först med i världen.
Macbeth. En tragedi i tre delar. Av Matilda von Essen och Axel Winqvist.
Hallå, du är ju hjärnan bakom allt. Du borde egentligen vara vd.
Vad var det jag trodde jag skulle vinna?
Vad är det du inte fattar, Mac? I det här sammanhanget är du helt obetydlig.
Du lämnar inte det här labbet för den här är klart. Fattar du?
Följ scenen i Sveriges Radio Play genom att klicka på hjärtat. Sätt på pushnotiser så missar du inga nya släpp.
Jag hade fått blod på mina händer. Och snart skulle jag få lära mig att blod kräver blod.
Vi sänder idag i P1 16.03. Och en timme senare, det här.
Bästa lyssnare, välkomna och häng med när jag möter två författare som gett röst åt den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Josephine Bacon med diktsamlingen Weers någonstans och Tanya Tagak, författare till boken Spricktand, inuitisk strupsångare, en stjärna som bland mycket annat skrivit musik till tv-serien True Detective. Lundströms bokradio. Lyssna lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Om hoppet som en motståndshandling hör vi strax. Men innan dess, förvissningen om att april snart faktiskt är här.
April, come she will. Streams are ripe and swell. Resting in my arms again. June should change her tune. In restless walks she'll prowl the night. July she will
Simon and Garfunkels gratiskonsert i Central Park 1981 med en 500 000 människor på plats. April, come she will. Och nu, en stunds eftertanke.
Den här veckan möter vi prästen och författaren Kent Visti som tar sin utgångspunkt i ett tomt rum.
Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivenskans namn. Amen. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Jag berättade om hur jag efter att dottern flyttat inredde hennes rum som ett gästrum som skulle vara som att komma hem till en snäll morfar. Att världen blev allt mer osäker tämligen snabbt och hur vi hela tiden måste förhålla oss till makt. Om att tröst är erfarenheten av att inte vara ensam. Så vinner jag en stol på auktion. En stol som jag vill ha i mitt nya rum. Den måste hämtas på plats uppe i Småland och jag mamma gör en roadtrip på årets första vårdag. Vi hämtar stolen, äter äggmackor och termoskaffe på kyrkogården i Skillingaryd. Solen som värmer i ansiktet och ett ivrigt och vårrusigt chatter i tallkronorna. En förhöjd livskänsla. Så för att försäkra oss om att inte behöva stanna på vägen hem letar vi efter en toalett. Och hamna på Skillingaryd arena. Där inne tjuter gummisulorna mot golvet och domarens visselpipa ekar i den väldiga arenan. Det är innebandycup för flicklag. När vi kommer är det uppvärmning och föräldrar har ställt upp ett bord som fungerar som kafeteria. Grillchips i små påsar, plopp, blandsaft och korv. På läktaren sitter spelarnas föräldrar i små grupper. En del av dem har låtit trycka upp likadana jackor med texten stolt supporter på. De är engagerade och mitt i livet. Livet är mitt ibland dem. Och med min lite flaxiga och flyhänta kyrkosyn vill jag mena att här är kyrka. Här verkar helig ande. Min vän som också är morfar brukar ibland bistå sin dotter med livspusslet genom att hämta sitt barnbarn vid skolbussen. Alla är mycket nöjda de gånger det sker. Det bryter av, det blåser av lunket som tillvarons små hoppsasteg. Den här dagen var inget överenskommet utan hastigt uppkommet. Det kom att bli som en överraskning för flickan att morfar väntade vid hållplatsen på vägen hem. En lång, varm kram och mitt i omfamning säger hon att morfar, jag visste att du skulle komma. Men hur kunde du ha vetat det? Ingen har ju talat om det för dig. Jag hoppade så mycket att du skulle göra det så jag visste att du skulle komma. Kan vi odla ett så starkt hopp tillsammans att det växer till en trosvisshet? För tänk om freden kommer, den stora freden. På E4:an med mamma och Dolly Parton fylls jag av något som närmast beskrivs som tacksamhet, tillit och hopp. Jag tänker på innebandycupen i Skillingaryds arena och på de hundratals, tusentals, hundratusentals miljoner människor som just i denna stund engagerar sig. De engagerar sig i vårt gemensamma liv, hur vi gör tillsammans. De applåderar bra, men kanske inte fullt ut lyckade skott på mål. De sitter i möten och planerar, låser upp, kokar kaffe, stränger rack, skriver protokoll, gör Facebookgrupper, tröstar, ringer och hör hur det är och vad som egentligen hände. Det vi kallar Gudsriket, den stora freden, finns redan här mitt ibland oss. Redan nu, men ännu inte. Engagemang och kärlek är en motståndshandling och alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Hela kosmos är genomlyst av kärlek och skiner igenom med termoskaffe, fågelchatter och snälla morfäder som hämtar vid bussen. Kärleken bärs i engagemang vid en innebandyturnering och i plopp på ett provisoriskt kafébord. Jag fylls av tacksamhet över mamma, Dolly Parton och äggamackor. Större än så är inte livet, men sannoliken inte heller mindre. Så kamrater, medborgare och syskon i tro. Självomsorg är en motståndshandling. Hopp är en motståndshandling. Tillit är en motståndshandling. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Det blir bra det här. Inte nu, men sen. Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.
Du har hört prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio och heter Du som gick före oss. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio Play. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
I P1 nu, senaste nytt från Ekot klockan 1-2.
Biståndsmyndigheten Sida säger att de 158 miljoner kronor i humanitärt stöd till Myanmar som man nyligen beslutat om nu kan styras om för att stötta människor som drabbats av den kraftiga jordbävningen igår. Skalvet hade en magnitud på 7,7 och drabbade Sydostasien igår morse svensk tid. Och USAs geologiska myndighet befarar att tusentals dödsoffer kan ha krävts. De värsta skadorna efter jordbävningen befaras just i det konflikthärjade och juntastyrda Myanmar. Nu ökar oron i nykteriströrelsen i Sverige inför att så kallad gårdsförsäljning heter det av alkohol väntas bli laglig innan sommaren. En av de som är oroliga är Gunvor Nygren, ordförande i Jönköpings läns nykterhetsförbund.
Vi har ju då en restriktiv alkoholpolitik i Sverige av folkhälsoskäl, och då ska man inte hålla på och tulla på det här av näringspolitiska skäl.
Gunvor Nygren menar att gårdsförsäljningen är som en trojansk häst i alkoholpolitiken.
Den trojanska hästen sågs ju som en gåva utav trojanerna, och så rullade de in den i stan och det krossade staden. Och det menar vi kommer att hända med den restriktiva alkoholpolitiken i Sverige om den så kallade gårdsförsäljningen införs.
Förslaget om gårdsförsäljning förväntas klubbas igenom i slutet på april. Ett hårt slag mot nykterhetsrörelsens arbete, menar Gunvor Nygren.
Rapporterade Cecilia Westerlund, P4 Jönköping. Och det ska handla mer om alkoholförsäljning, för i Syrien kovänder nu myndigheterna i frågan om alkoholförbud i områden där en majoritet av befolkningen är kristen. Tidigare har myndigheter beslutat att näringsställen som serverar alkoholhaltiga drycker skulle stänga, vilket har lett till protester, men nu har det återblivit tillåtet. Ekot, Mats Karlsson igen.
P1, Sveriges Radio.
Lite blandad kompott blir det den här timman. Om en halvtimme så hör vi om gängkrig på sociala medier. Men först, det här.
Den vita såsen, den totalt olyxiga såsen utan status. men den har ett fint namn. Bechamel. Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby och idag ska vi återupprätta bechamelsåsens heder.
Tankarna hos den moderna människan idag går inte till bechamel om man vill liksom blöta upp eller ha någon sås på tallriken, utan då är det mer så här, ska vi ha någon mayo, kanske någon vinsås eller något sånt där.
Den är lite för simpel.
Ja, och det är just därför så är det ju så bra. Man behöver inte ens ha grädde hemma, utan har man bara lite mjölk så har man oftast någon klicksmör och någon vetemjöl längst bak i skafferiet. Liksom. Då kan man få till någonting som blir mer en klassisk fransk måltid.
Mm.
Bechamel, en av de fem grundsåserna, modersåserna som lärs ut på kockutbildningar. En byggsten i matlagningen. Den behövs. Men ingen basunerar ut att de ska servera en bechamelsås.
När lagade du en bechamel senast?
Det var faktiskt inte så länge sedan. Man tänker ju inte på det där med grundsåserna som det kallades när man gick i restaurangskola för 100 år sedan. Men man fick ju lära sig alla grundsåserna och det är ju bechamelen en av dem. Och det är ju en vit grundsås som egentligen, den är väldigt enkel och man har oftast råvarorna hemma. Sen gäller det att göra det enkla jävligt gott också och då får man ju lära sig hur man ska göra det.
Det här är Stefan Karlsson. Han fick sin första stjärna i Michelinguiden för 25 år sedan. Årets kock 2012 och ligger bakom en handfull olika restauranger i Göteborg. Bland annat enstjärniga SK Mat och Människor där vi träffar honom. Det är inte varje dag man får en mästerkock att berätta om sin senaste bechamelsås.
Vad gjorde du för någonting då senast du lagade bechamel?
Det var faktiskt stuvad vitkål. Vilket man ofta använder en bechamelsås till, det är ju att sätta en konsistens på någonting. Så att det är ju en klassisk fransk grundsås som man kan använda till mycket. Och det är väl det som är så häftigt med traditionen, att allting förnyas ju hela tiden. Så att jag lovar, idag kan man säkert hitta 100 000 nya användningsord för en bechamelsås om man vet hur man gör den. Det är ju majonnäs, är också en grundsås. Jag menar, det finns ju idag så gör man ju shiratsa-majonäser och wasabi-majonäser och soja-majonäser och allt möjligt. Men det utgår ju från den här otroligt klassiska grundsåsen, vilket bechamelen då är.
Men då känns ju ändå så här mayo lite mer trendig och lite mer het, lite mer status än bechamel.
Ja, fast de är lika gamla alltså. Det beror väl på lite vad vi gör med den. Nu kanske inte bechamel ligger helt rätt i tiden med tanke på hur mycket allergier och grejer det finns idag, laktos och gluten och allt vad det är. Men kan man grunden till den riktiga så kan man ju ersätta gluten med en annan stärkelse så man får bort det, och du kan ju använda laktosfria produkter eller mjölkfria produkter också. Men klassiken är ju bara smör, mjöl och mjölk. Salt, peppar. Och så fanns det några tokfransar som rev i lite muskot också. Mm. Men där är grunden liksom.
Har du något tricks för att den ska bli riktigt bra?
Man gör ju en beurre monté som det kallas då i franska köket. Det är ju alltså själva redningen. Det är det som gör att mjölken tjocknar när den blir upphettad. Och där tycker jag det är viktigt att man inte har för hög värme när man smälter. För det man gör är att ha en liten kastrull som är lämpad för att göra såsen i. Då lägger man i smöret först och låter det smälta. Sen ska det börja bubbla lite. Sen går man i med mjölet. Och där kan jag tycka att vissa har lite för bråttom ibland. Det får inte vara för hög temperatur så att det tar färg. Det får inte vara för låg temperatur för då drar det inte ur stärkelsen. Och så ska man röra det och låta det dra ur och liksom jobba lite.
Blir det någon smak på mjölet där, skulle du säga, i stekningen?
Förmodligen har det både med konsistensen och smaken att göra också. Man vill liksom dra ut stärkelsen i det. Och smöret ska ju inte få färg, så vi ska inte få den här brynta smaken. För då färgar ju dessutom, då är det ingen bechamel längre. Det ska ju vara kritvit. Så att man får hitta rätt där och stå och vispa med en ballongvisp ska det vara. Och sen går man på med lite mjölk i taget. Så man hela tiden vispar när man häller i mjölken så att du får den slät. Så du får bort mjölkklumpar så att de löser sig hela tiden sakta och fint. Och inte för högt kokande igen då, för då sätter det sig. Men så får man spä på lite till så man får den här konsistensen man vill ha. Till exempel om man stuvar potatis så behöver det inte vara så tjock, för det finns lite stärkelse i potatisen kvar som också gör att den tjocknar. Sen är jag också den gamla skolan, alla unga kockarna här på SK retar mig för det, för jag använder vitpeppar. Det gör man inte när man är ung kock, utan det ska vara svartpeppar. Men jag skulle inte vilja se någon dra svartpeppar i en bechamel, då blir jag inte glad. Men jag har min egen vitpepparkvarn här på SK som alltid kommer fram när jag jobbar, så...
Ja, de spelar lite i samma liga faktiskt, bechamel och vitpeppar. Alltså ja, det här att vad som används och vad som idag, vad som är modernt. Ja. Liksom.
Så att, ja, men det är lite vart det drar så att säga, men det kommer ju tillbaka förr eller senare. Man går ju tillbaka till sina rötter. Och...
Som tur är har Stefan Karlsson aldrig sett mig göra bechamel. Jag använder svartpeppar och muskotnöt. Fast då gör jag förstås en italiensk bechamel, en riktigt tjock bechamelsås med mycket smör, mycket mjöl och inte så mycket mjölk. 50 gram smör och sen så är det 40 gram mjöl.
Ska vi se här vad vi sätter på här då, svalt smöret. Nu gör vi alltså en sån här supertjock bechamel som du gör när då?
Som jag gör när jag gör lasagne eller någon pasta gratäng.
Det är liksom inte äggsåsen till fisken vi gör nu, utan...
Nej, nej. Tjock bechamel.
Så 50 gram smör.
40 gram mjöl. Och sen så 60 liter mjölk.
Ja. Nu gör jag den här bechamelen och Thomas berättar hur jag ska göra. Så det är lite nervöst. Du hade med en speciell panna här också.
Ja, men den är jättebra att göra såser och så, för det bränner inte i botten.
Men vad är det den heter? Den heter ju...
En sautös.
Sautös, just det. Men nu har jag fått lära mig att man inte ska bryna smöret på något sätt. Man ska vara lite försiktig och inte bryna mjölet heller, för då får man ju ingen vit sås riktigt, utan då blir den lite...
Nej, den ska inte få färg, men däremot kör det lite grann.
Mjölet, ja.
Ja, så att det får koka ihop lite grann så.
Nu rör jag runt mjölet med smöret och steker det lite försiktigt.
Ja, det är ju bra att mjölet får liksom värmas upp lite grann, för då behöver vi inte koka lika länge sen.
Nej, precis. Man får ut de här... Ja, men det kommer igång. Det luktar mjöl.
Då ska vi se mjölken här. Och då ska man ta mjölken lite åt gången liksom.